Du lyssnar på Norra Saltkrokan, en podd om en skärgårdsö i Stockholms norra skärgård. Ön blev känd i mitten av 1960-talet eftersom Saltkrokan-filmerna spelades in här. I podden ska vi berätta om Norras invånare från förr och om oss som lever och längtar dit nu. Min släkt flyttade till Norra på 1830-talet från närbelägna Sundskär. Min morfar Gunnar Sjöblom är född här i slutet på 1800-talet och jag heter Mikael Ek och är sommarboende på Norröra. I det här första avsnittet av Norra Saltkrokan ska jag tala med min mammas kusin Madeleine Arner Norell. Vi börjar med en beskrivning av Norras lanthandel som lades ner efter Saltkrokan-inspelningen sommaren 1963. Och vem var det som drev affären?
Det var ju Rut Sjöblom.
Tänkte du, Rut, var bodde hon?
Rut bodde bakom affären. Mm. Jag vet inte vad det är för färg längre. Det var vitt, stort tvåvåningshus. Som man ser när man går gröna gången, så ser man det på vänster sida.
Just det. Eller Gustav den femtes väg.
Säger en del. Rut var ju, hon var ju aldrig gift och hade aldrig några barn. Men hon hade en bror som hette Nils. Och han gifte sig och fick barn. Jag tror bara Ingun, va?
Jag har inte koll på det, men de äger det fortfarande.
Mm.
Den släkten.
Ja.
Mm. Men okej, okay, den här affären, det är jättespännande. För hur var det i affären? Du har ju berättat tidigare ja. Massa grejer om affären.
Ja, det var underbart. Det fanns allt. Det fanns stövlar, sopkvastar, jättefina, någon slags städrockar. Lite mer klänning städrock. Och fanns i alla mönster, alla färger, och nästan alla fruarna gick omkring i såna hela sommaren. Det var så jättefint. Och så köpte man ost, och så köpte man smör, och så köpte man porslin, som det ofta stod Norröra på. Små fina vaser och fruktskålar och så, som stod i skyltfönstret, ett pyttelitet fönster. Väldigt smala glashyllor. Vad fanns det mer? Jo, det alla barn älskade. Det fanns karameller som man köpte i lösvikt. Och när karamellburkarna blev tomma, då kunde man gå dit och sen så kunde man, trodde vi barn, få karamellsmulor i en liten strut. Men man fick aldrig det, för att hon var ju handlare, Rut, så hon var ganska ekonomisk, om man så säger. Så att vi fick köpa de där karamellsmulorna, men det var ju billigare än karamellerna i alla fall. Mm. Det var kul.
Men det här ost och smör, alltså de hade is då, eller hur klarar man att hålla?
Jag kommer inte ihåg hur det var från början, men det var ju, alltså de hade ju kyldiskar. Och till och med blev det så lyxigt att de fick frys, så att man kunde köpa glass. Päronglass var min favorit. Mm.
Mm.
Men det som också var mer än att det var en affär, det var ju att på lördagarna skulle alla handla, inför att männen kom med Blidösund. Klockan 5 tror jag den kom ungefär. Då kom männen som hade jobbat halva lördagen, kom någon lagom till middagen, och då skulle alla handla i affären just på lördagar. Och eftersom jag bodde då i morfars Valdemars hus och i Sveas hus mitt emot affären, så följde jag ju det här ganska tätt. Där satt alltså alla öns damer, en del med papiljotter i håret, men alla med städrockar. Och sen så hade de nummerlappar. Och väntan var ungefär en timme. Och det var ingen som brydde sig om att det tog en timme eller kanske längre. För att det här var liksom öns samlingspunkt. Där man satt ute på bänkar och väntade i godan ro och pratade om allt som hade hänt under veckan och vad man skulle ha till middag och utbytte bakrecept. Och det var jätteroligt faktiskt. Och på den tiden kände ju alla varandra i byn, vare sig man var sommargäst eller, och alla bodde nästan i byn. Sen var det ju några som bodde längre bort förstås på ja.
Och på den, för det var ju de gamla familjerna i stort sett, och det var några få sommargäster då.
Ja, fast en, alltså det fanns ganska många sommargäster, men de var ju, de kom ju år ut och år in. Många sommargäster hade kanske bott i 20 år eller någonting sånt där. Och hade samma hus och ja, de hörde liksom till.
Hade Valdemar några sommargäster? Eller?
Nej.
Nej.
Nej, men det var ju så stor familj.
Mm.
De var ju, alltså mamma var ju yngsta dottern till Valdemar och Tilia.
Just det, och din mamma, det är ju Maj-Britt
född Sjöblom.
Precis, och hon föddes ju bara, hon föddes ju 25 år efter första sonen föddes.
Ja, just det, 1920.
Och första sonen var min morfar och han föddes 1896. Så 24 år då, senare föddes hon.
Ja. Och hennes yngsta bror, den som var närmast henne, det skilde 16 år mellan dem. Så att hon var verkligen sladdbarn ju. Och sen så var det Svea som var 19 år äldre. Och de andra bröderna var, ja, jag vet inte, 17 år äldre och 21 år äldre eller någonting sånt.
Och alla var här ute då under sommaren helt enkelt. För att den här familjen, Valdemar och Otilia var det då, som bodde i pepparkakshuset nuvarande, som kallas, och som vi kallar Valdemar och Otilias hus naturligtvis. De flyttade in till Stockholm 1900, om det var 16 tror jag, eller 15 eller 16.
Det var innan mamma var född i alla fall. Så hon är den enda som är född i stan. De andra är födda ut på Norröra. Inklusive din morfar.
Gunnar. Just det. Vi har ju hans betyg här från mindre småskolan i Norröra.
Och det var ibland i salen i Valdemar och Tilias hus. Och sen ibland hade man på Söderöra, har jag förstått det som. Så att man hade byskola helt enkelt och... Det var väl någon B-form. Alla gick i samma klass, antar jag. Men det där fanns någon... Jag tror att Svea intervjuades. Och Rut och Edith också, va? Utan Nittan, tror jag. Nittan Englund.
Just det.
Om hur det var att gå i, hur det var att gå i skolan. Så det vet inte jag så mycket om. Mer än att de gick i skolan i salen i pepparkakshuset.
Just det, precis. Det finns ju några som lever idag som har gått i skola här på Norra. Och det måste ju vara då, jag tänker Sune.
Styrmans barn, så att säga. De, men jag vet inte, de gick på Norröra. Det måste du höra om idag.
Det var nog byggt en skola på Södra, vid det laget, ja. Precis.
Ja, eller om de gick på Blidö eller någonting sånt.
Mm.
Det vet jag faktiskt inte.
Ja, det står faktiskt i norra boken att de var på Södra faktiskt.
Ja, ja, okej. Ja, för jag tror att det var fler som bodde året runt under en längre tid på Söderöra än vad det var på Norröra. Norröra tror jag avfolkades fortare än Söderöra.
Jo, precis. Det var många som jobbade på andra ställen än här. Och då var det lättare att flytta tyvärr. Men en som bodde kvar, det var ju Edith. Och idag har vi ju, eller nu är det ju just nu stängt, men Ediths café. Så det är många som vet var Edith bodde, Edith Engström. Och hon är ju barn till...
Werner.
Verner Engström.
Ja. Och
som vi kallar ofta farbror Verner, för att morfar och Maj-Britt sa ju farbror Verner. Det var ju Valdemars
svåger.
Svåger, ja.
Han var gift med Valdemars syster.
Ja.
Mm.
Men Edith, kan du berätta lite om Edith? För att jag på 80-talet så gick jag ofta till henne och fikade och sådär när jag var här på höstarna. Mm. Och det var alltid härligt. Hon ville, ja, hon hade historier och hon tyckte det var kul när man kom och hälsade på.
Hon var ju jättesocial och alltid glad, tycker jag. Man var alltid välkommen där. Det var, jag vet inte, hon och Rut som hade affären, och så Axel som var gammal sjöman som hade gått i land. Det var väl under en tid de enda som bodde här året runt, tror jag. Och ingen av dem hade några barn.
Och Gunhild kanske också. Då.
Gunhild också, precis. Mm. Precis. Gunhild, hon var ju änka under jättemånga år. Mm. Hade inte heller några barn. Så det var de här som fyra stycken som bodde här året runt. Det är ganska fascinerande.
Ja, ja verkligen.
Ja, och så tror jag att de var ganska frireligiösa.
Mm.
Ja, inte Axel. Han var,
han var fri, men inte religiös.
Nej, precis. Mm. Ja. Men, och de tyckte om att sjunga så här lite kyrkliga visor. Och...
Ja, för Edith spelar väl orgel också?
Ja, ja.
Det är den orgeln som står i kapellet, om jag förstår, som stod i hennes hus förut. Mm.
Jag vet inte, står den i kapellet året runt?
Mm, ja.
Ja. För jag tänkte, blir den inte förstörd att stå där på vintrarna när det inte är uppvärmt? Men tydligen inte då.
Ja. Nej. Det kan funka.
Mm. Jo, Svea, hon, det var ju hennes gamla kompisar, Rut och Edith och Gunhild. De hade ju gått i skola tillsammans och så att det var ju ofta man gick med Svea till de här tanterna och var med och fika. Då fick man sitta där och vara tyst och inte lägga sig i någonting, utan man fick en och annan kaka, eller ganska många kakor som alla var hembakade.
Mm.
Men man fick ju inte säga speciellt mycket. Det var ju en annan slags uppfostran, om man säger.
Mm.
Mm.
Och Svea, hon bodde ju i det som är det riktigt gamla huset.
Mm.
Om man säger norr om Valdemar och Tilias hus, det vill säga norr om pepparkakshuset då.
Mm. Alltså gården var ju från pepparkakshuset och till och med utanför pepparkakshuset, Vebon och Dasset som ligger nere då, alltså ja, vid Vassruggen kan man säga, mot Öjan. Och sen så gick det ju ända upp till lagårdarna. Ruts lagård, det är den som finns kvar. Men söder om den så stod morfars gamla lagård som brann ner. Jag vet inte, jag har aldrig sett den och jag har varit här sedan 1948.
Mm.
Så att jag vet inte när den brann ner. Men eftersom de flyttade till stan då på... Ja, någon gång 16 eller vad du sa, 1916.
Jag tror 15 eller 16.
Ja, så brydde de sig aldrig om att bygga upp den igen. Men tomten gick liksom ända dit upp då.
Mm.
Och så hade de ju gammelhuset. Och i början så var det bara det gamla huset man använde på vintern. Och så flyttade man till pepparkakshuset på sommaren. Du pratade om sommargäster. Man hade det faktiskt uthyrt, men det var långt före min tid, till någon konstnär. Jag vet inte om han var från Stockholm, men han var i alla fall sommargäst. Då hyrde man ut en del av det pepparkakshuset till honom.
Men det var David?
Nej.
Nej?
Nej. Det var någon helt annan. Jag vet inte alls vad som... Det sägs att mormor var väldigt förälskad i honom under en period, men det vet jag inte. Mm.
Mm.
Nej, men David, han var ju inte konstnär, han var ju målare. Han målade ju väggar och sånt. Jag tror han var väl inte konstnär.
Okej. För att han, som jag har hört historien, så är att han målade om eller tapetserade väggarna i stora huset, det vill säga nuvarande pepparkakshuset då.
Mm.
Och sen fick han som betalning tomten på berget.
Ner mot Måsberg.
Ja.
Mm.
Där ja, Rita bor idag.
Fastän jag tror att han också tapetserade och målade om morfars våning vid Mariatorget i Stockholm. Och att det var för båda de renoveringarna som han fick det här, den här tomten. Det är vad jag har hört, men ja.
Det låter väl rimligt.
Mm, ja, eller inte ens det. Eller det är en fantastisk tomt.
Men då var det inte, det var ju bara en stenknalle.
Ja, och ingen vill ju bo så.
Nej.
För det blåste ju alldeles för mycket. Alla ville ju bo helst nere i en svacka för att komma undan blåsten, eftersom man hade englasfönster och det drog och man eldade med kakelugnar, så att det var ingen som ville bo. Utsikt struntade man ju i på den tiden.
Nej, sjöutsikt var ingen som byggde här i skärgården. Absolut.
Nej, men jag kommer ihåg till och med mina morbröder när vi gjorde ordning huset, började bygga här ute på Norröra, eller så på Valdemarsudde. Då skulle jag ha ett fönster mot vattnet. Och det tyckte de att det var helt galet att jag skulle ha mot norrsidan mot vattnet. För att det skulle ju dra något fruktansvärt. Så det slutade med att jag gjorde inget fönster åt det hållet. Och det var du och jag som kom överens om att jo, här måste det öppnas. Efter många år kom vi på det för att se solnedgången.
Att man stod i ett litet köksfönster för att försöka titta ut mot sjön och solnedgången. Ja,
precis, vi stod där och trängde för att se solen gå ner. Ja, just så det. Tänker man ju inte nu riktigt.
Och vi bor ju på Valdemarsudde, som du nämnde. Och då har vi pratat om Valdemar och Tilia. Och då hade Valdemar den här tomten då. Det var ju en stor tomt som jag förstår. Som man då började stycka upp till de här sex syskonen. Bara din mamma är en av dem. Och min morfar är en annan.
Mm. Men det var ju inte en stor tomt, det var ju en del av hemmanet.
Mm.
Som man sen styckade upp till tomter. Och vad jag förstår så fick barnen, de sex barnen, de fick välja var de ville ha en tomt på ön utav morfars mark. Och jag tycker det var så gulligt att syskonkärleken var så stark så att alla valde att ha tomter bredvid varandra på Valdemarsudde. Det är ganska gulligt när de hade chansen att komma ifrån varandra. För innan dess hade de ju bott i morfars hus. Alltså de bodde en familj med barn i varje rum. Det var ju inte någon lyx direkt och alla hjälptes åt att laga mat och man hade ett pyttelitet tvättrum och källaren låg en bra bit bort, jordkällare, man hade inget kylskåp, man lagade all mat på vedspisen och man var alltså, din morfar och mormor, de bodde på Ljusterö den tiden, men man var alltså 11 vuxna plus en himla massa barn som bodde i det där huset.
Otroligt.
Och åt tillsammans och ja, naturligtvis var det alla damerna då som lagade maten och bakade och ja, det var ju allt var gjort från scratch. Inklusive matbröd och kakor och ja.
Men var det även nästa hus då, det som är norröver, det som är ett av de äldsta husen på ön. Man bodde i det också då?
Där bodde ju Svea. Svea fick ju köpa det. Och hennes man Gustav. Det var nog de enda som bodde där.
Mm.
Och sen de andra då. Ja, vad blir det? 8. 9 med morfar plus barn. Bodde i stora huset.
Mm.
Pepparkakshuset.
Och Valdemarsudde, det ligger ju, ska man säga, 300-400 meter norr om Ångbåtsbryggan. Ungefär. Den udden som man ser från Ångbåtsbryggan helt enkelt.
Mm. Och som man kommer till via Midsommarängen kan man säga.
Just det.
Och så går man ner mot vattnet.
Mm. Och nu är vi 3 stycken kvar här. Från de ursprungliga familjerna. Mm. Det var ju ursprungliga 6 då, men det var en som valde att inte bygga här. Men det var 5 som byggde. Och nu är vi 3 kvar här.
Det är lite sorgligt.
Mm.
Och de som har gjort sig av med sitt hus, sitt ärvda hus, de ångrar sig ofta.
De gör det för att de brukar besöka här de efterföljande släktingarna.
Mm, våra kusiner och sysslingar.
Mm. Men,
och vi är jätteglada att vi inte har gjort oss av med det, eller hur?
Ja, precis. Ja. Mm. Precis.
Så har vi ju en familj som alltid har funnits här, det är Wahlströms.
Just det.
Det var ju faktiskt de som var nybyggarna på Valdemarsudde.
Fast det var inte riktigt, det tillhörde ju inte det hemmanet.
Nej, men de var första, för de tillhör ju Valdemarsudde nu.
Jo, ja men precis, men det är ett annat, hemman som den, och då var ju faktiskt en familj Wennerström som köpte det här.
Mm.
Och det var väl bror till spionen Stig Wennerström som köpte här.
Mm-hmm, var det? Mm. Ja, det hade jag ingen aning om.
Så att den här spionen och Stig Wennerström, enligt uppgift har han varit här.
Mm-hmm. Och spionerat.
Och spionerat på Sandra.
Ja, just det.
Mm. Men de byggde väl det huset, jag tror att det, om det är 30-tal eller någonting. Nej, det måste vara senare, 40 kanske.
Ja. Mm. Och Janne som kom då, jag vet inte hur länge bodde Wennerströms här då?
20 år? Jag vet inte.
För jag vet att Janne, han är väl född som jag, 48, tror jag, med något års diff kanske. Och han har väl bott här alla sina somrar, vad jag vet.
Okej, för att Stig Wennerström var ju spion mellan 1948 och 63.
Ja, men då var det nog efter...
Han var nog inte spion när han var här.
Nej, han kanske inte var det. Det var efter han hade varit här, så hade han inget att göra. Så blev han spion istället.
Precis. Tänkte jag också där med Valdemarsudde. För när började det byggas här? Vad var det som hände? Har du koll på? Det här var ju långt innan. Jag kom ju hit och är född 1963.
Mm.
Så jag är ju bara barnet i det här sammanhanget.
Precis.
När det gäller alla bebyggelser. Och...
Jag är ju född 48. Och vi var de sista som byggde här. För vi bodde ju inne i pepparkakshuset till jag var tonåring. Och då hade alla andra, inklusive din morfar Gunnar, byggt här. Så att jag skulle tro att det var tidiga 40-talet som de började bygga. Och då styckade man upp det i långa remsor. Och det lustiga var, jag vet inte om det var meningen, men det blev i åldersordning faktiskt. Som man fick de här tomterna. Det kanske bara var en tillfällighet, jag vet inte. Men den mittersta tomten, det var ju Sveas. Och eftersom hon hade gammelhuset i byn så var ju hon inte intresserad av att bygga här. Den stod tom länge. Och sedan så köpte Forsbergs den. Det måste också ha varit någon gång mitten av 40-talet. Nej. Det vet du bättre.
De köpte ju den av Svea 69.
Ja, stod den tom så länge?
Ja.
Jaha, oj, 69. Menar du?
Jag tror det.
Mm. Då var jag över 20 år.
Mm.
Ja. Okej, för det känns som de alltid har bott här.
Precis.
Mm. Mm. Och det är dina lekkamrater ju.
Ja, precis. Och det är de som har sett ett vitt hus från Ångbåtsbryggan.
Mm.
Det är det huset som...
Precis, mitt på
Pontus och Lena Forsberg har idag.
Mm. Men morbröderna, de var ju otroligt händiga och envisa och arbetsamma. Så att de baxade ju sten och röjde mark och tog bort stubbar. Allting för hand med spett och spadar. Det fanns liksom inga grävskopor, fyrhjulingar, motorsågar. Ingenting sånt, utan allt röjdes för hand. Och sedan byggde de sina egna hus, de flesta av dem. Och jag vet att både Erik, som bodde näst längst ut, och Sven, som bodde som nummer 4 bredvid er, de byggde alltså sina ursprungliga små hus utav bland annat Vin- och spritcentralens trädlådor, alltså som trälådor som fraktades vinflaskor i. Det var de ursprungliga husen. De använde väl lite annat material också, men det var otroligt enkelt.
Och billådor har jag också hört talas om att det användes.
Ja, det är mycket möjligt, ja.
För man fraktade bilar från Amerika i trälådor.
Mm.
Och lyfte ner dem på kajen liksom, i lådor.
Ja, nej, men för jag vet när de har rivit och renoverat och isolerat, för det var ju inget isolerat och det var ju bara englasfönster, och vissa fönster gick inte att öppna bara för att det var för jobbigt att göra karmar och sånt där. Och de, när man rev där, så vet jag att man såg alltså den här Vin- och spritcentralen-loggan på väggarna, både här och där. Och sen isolerade man ju med gamla tidningar. Så att det var också väldigt intressant att läsa vad som hände då viss tid. Det där kan Kjell och Claes bättre. Men din morfar och Claes farfar, alltså min kusin och din mammas kusin, hans farfar. De byggde färdiga sportstugor. Det var otroligt modernt och syskonen tyckte att de var slösaktiga.
Mm. Just det.
Mm.
De byggde väl några år senare då, så då hade de fått ihop tillräckligt med pengar för att lyckas köpa virke då i alla fall.
Mm. Och vi faktiskt, mina föräldrar, de skulle ju, de fick ju tomt samtidigt och de skulle börja bygga och de började röja och man byggde en bod som man skulle då kunna bo i när man röjde. Även om det var 10 minuters promenad hem till pepparkakshuset. Men om man kanske eldade mycket och så ville man inte gå hem och lämna elden och glöden. Utan då bodde man kvar där. Och det huset byggde min pappa för 80 år sedan, nästan. Och det rev vi häromdagen faktiskt, det skjulet. Det kallades för paradiset, för där sov de alltså som festfolk, mamma och pappa. Och där lagade man mat, vad kan det ha varit? Det var inte 2 meter, för man fick inte in en vanlig säng, utan det var en specialbyggd, lite kortare säng. Och sen så hade de fotogenkök, sådana här enlågigt fotogenkök, och så släpade de vatten från Bybackabrunnen. Och det där huset, det var jätteintressant att se hur det var byggt. För sen hade man byggt till det lite på senare tid, det vill säga för bara 50 år sedan eller någonting sånt. Och när det här revs så såg man hur otroligt välbyggt det här 80 år gamla veboden som vi använder som till slut var byggt, så gediget och så stabilt, och ändå var det då bara upphallat utan grund, utan stod på jättestora stenar, naturstenar. Och det har alltså hållit i alla år och såg mycket fräschare ut än det som var så att säga nybyggt. Det var ganska fascinerande hur fint de byggde med så enkla medel också. Bara hammare och spik i princip.
Mm.
Ja. Och någon fogsvans.
Precis, han sågar allting för handen.
Så ja, det var lite nostalgiskt att riva det.
I nästa avsnitt fortsätter Madeleines berättelse med 1950-talets jordbruk på Norröra med hästar och kor. En mycket aktiv idrottsklubb bildades och hur umgicks man på den tiden egentligen? Rättelser. Valdemar och Ottilia flyttade in till Stockholm 1913. Tack för att du lyssnat.